Det här är P1, Sveriges Radio.
När Sverige gick med i EU hade vi under 100 år tappat egentligen hela den svenska ölkulturen. Kvalitetsmässigt så har det aldrig varit bättre.
Vi gör en dubbelbryggd, så vi har 2 brygder som går samtidigt.
Det här är Meny, jag heter Thomas Tengby. Svensk ölkultur ska det handla om. Hur den skiljer sig från andra länder och hur vi blev drivande i utvecklingen. Och då är det inte främst de stora bryggerierna det handlar om, de som är totalt dominerande i försäljning, utan det är alla de små.
Nu är vi i Sundbyberg utanför Omnipojo kyrka. En gammal missionskyrka som de har byggt om till ett bryggeri sedan ett par år tillbaka.
Ser det verkligen ut som en kyrka?
Ja, se om vi kan knacka på och få komma in.
Den som ska ge oss kunskapen är Sanna Lindberg, journalist och ölexpert på Dagens Nyheter och TV4. Och författare till boken Den nya ölkulturen.
Hej Lindberg!
Hej!
Hej! Hej! Oh, hej.
Och vi låter ett bryggeri vara scen för samtalet.
Så, här har vi. Det är jästankar nästan hela vägen upp i taket.
Ja, men jag tänker så här, det är jättebra att det är en kyrka för det är högt i tak.
Ja, precis.
Om jag inte har sett utsidan och bara liksom haft bindel och gått in här, så hade jag ju inte noterat att det var en kyrka förrän man tittar upp i taket och tänker man, oj vilket vackert tak.
Oj vilket vackert tak, ja precis.
Den är smockfull med bryggtankar.
Olika varianter av jästankar och det är bryggverket här i mitten. Lite ekfat där några av deras mörka öl säkerligen lagras.
Och så är det en lite sötaktig nästan bageridoft.
Ja, det är börten.
Det luktar väldigt gott.
Olika rostade spannmål som har... Man har tillsatt vatten, mäsk, sen har vörten säkert nu precis kokat. Och så håller de på att städa rent. Kolla, här är det en bar.
Nu är vi, har vi gått upp lite grann, uppe på en, liksom en balkong i kyrkan.
Ja, du måste titta på orgeln. Kolla. Har du varit i ett bryggeri med en orgel någon gång?
Nej. Så här är ju liksom en, ja, en rätt stor servering.
Det här är ju en renodlad restaurang och bar så att man kan servera. Annars när man är på bryggerier och dricker öl på plats, då har de ofta ett så kallat serveringstillstånd där man får dricka många men väldigt små öl. Men här har de ett serveringstillstånd och får servera öl precis som vanligt. Men det är en häftig upplevelse att vara på en plats och dricka den dryck som är gjord precis där. I Sverige hade vi inledningsvis inte, var det inte tillåtet i alkohollagen att servera öl på bryggeriet. Däremot så har det inget som har hindrat att man har haft ett bryggeri i anslutning till en restaurang. Men för, ja, det är väl snart 10 år sedan så var Stockholm Brewing var drivande i att få igenom att provsmakningstillstånd var okej. Och det är en jätteviktig del för många svenska bryggerier idag.
Men din bok då, den heter Den nya ölkulturen.
Mm.
Var ligger det nya liksom?
Ja, men det här är ju nytt. Att vi kan stå i en kyrka och dricka öl bryggt i kyrkan. Det är ju väldigt nytt. När Sverige gick med i EU hade vi under 100 år tappat egentligen hela den svenska ölkulturen. Vi hade haft många olika typer av förbud. Och innan vi gick med i EU så fick man till exempel inte varken brygga eller importera öl starkare än 5,6%, och vi hade bara ett 10-tal bryggerier kvar. Bara de flesta gjorde samma typ av öl.
Det hade blivit stordrift och inte så mycket uppfinningsrikedom.
Nej, precis så. Men sen så influenser utifrån, och tack vare tror jag att vi hade en så torftig egen ölkultur, var vi snabba på att ta till oss av nya trender. Det var ganska lätt att få till de här smakrika iporna. Inte minst på hemmaplan, ofta med ett gott resultat, till och med ibland kanske godare än de IPA som importerades från USA. För det humle är en färskvara och mycket smak försvinner under långa transporter. Så att det kom igång med buller och bång. Jag har skrivit om öl i 12 år nu i Dagens Nyheter, och då fanns det ungefär 40 bryggerier i Sverige. Nu finns det en bit över 500. Och då hade det ändå på kanske 15 år gått från 10 till 40 och man pratade om en ganska stor ölutveckling redan då.
Den första ölvågen med små bryggerier i början av 2000-talet var väldigt inspirerad av den europeiska ölkulturen.
Man bryggde öl i tysk och belgisk och engelsk stil framför allt. Några av de bryggerier som startade då finns kvar än idag. Oppegård, Nynäshamn, Grebbestad, Jämtlands till exempel. Men sen den verkliga boomen, den kom ju snarare på 10-talet, alltså 2010-talet, med alla de här IPA-bryggerierna. Man upptäcker också humlen på ett annat sätt och sätter den i första rummet. Att humlen inte bara är bäska utan också smak. Det finns en lekfullhet och man är väldigt inspirerad av de amerikanska bryggarna. Precis som i Sverige så har USA heller ingen, hade inte heller någon ölkultur på det sättet och inte bunden till traditioner utan testade sig fram och tillsatte humle på olika ställen i bryggningsprocessen och man ville se hur mycket bäska kan man utvinna av humlen egentligen. Man pratade mycket om IBU som är ett slags ungefärligt mått på hur bäskt någonting är. Hur högt kunde man komma? Jättehögt. Jätteäckligt var det. Man väldigt obalanserat.
Man lekte ganska mycket alltså.
Man lekte och man bryggde en öl. Att brygga öl är till skillnad från andra drycker. Det går snabbt. På bara ett par veckor så kan du ha en färdig produkt. Och när den var slut så gjorde man på ett annat sätt och testade sig fram. Och jag vet inte hur många underkategorier IPA:n har idag. Men det är ju säkert 30-40 stycken öl som kallas för IPA. Och de har ju alla kommit för att man har experimenterat och testat sig fram. Och i takt med det har man också fått en nyhetstörstande publik. För de här bryggerierna har ju varit ivrigt påhejade av nya typer av öldrickare. Som har testat en, sagt att det smakar så här eller så. Så testar man en annan och bara wow, det här var jättegott. Och så har den ölen blivit hypad och efterfrågad. Och det är en annan kultur kring ölen helt enkelt.
Och allt det här lekandet och testandet leder fram till en fråga som kanske kan se konstig ut men faktiskt är relevant. Vad är egentligen öl? Det var där Sanna Lindberg började när hon skulle skriva sin ölbok.
Även om jag kan ganska mycket om öl så trodde jag inte att det kapitlet skulle vara så himla svårt att skriva. Men du har inte egentligen några regler att förhålla dig till. I Tyskland hade man renhetslagen som sa att öl ska bestå av malt, humle, jäst och vatten. Men definitionen ligger väl snarare i själva bryggningsprocessen. Det är ett antal steg som man måste ta sig igenom för att det ska bli en öl. Och det allra flesta öl innehåller kornmalt åtminstone. Det var så långt jag kom. Men sen finns det oändligt med variationer och tack vare öl har många olika ingredienser, ännu fler idag än för 20 år sedan. Och kombinationen av många olika ingredienser, bryggeriteknik där man kan tweaka egentligen på varje steg, utrustningen och den mänskliga faktorn i form av bryggarens egna idéer gör att ölet har en väldigt stor smakbredd idag.
Men man kan ändå hitta en minsta gemensamma nämnare för öl. Malt, humle, jäst och vatten.
Och med malt menar man ett spannmål, oftast korn som har mältats. Men det kan också vara havre, råg, vete, råfruktsöl i form av majs och ris. Förr kunde man använda bönor och ärtor. Man använder lite det man har. Men nu är vi just Omnipollo och Henok är ju en av de första som verkligen har experimenterat och utmanat ölets naturlagar genom att tillsätta alla olika typer av ingredienser i alla olika typer av ölstilar.
Och Henok som Sanna nämner är Henok Fenty som 2010 tillsammans med konstnären och grafiska formgivaren Carl Grandin startade bryggeriet Omnipollo som vi besöker idag. Henok står för ölidéerna och Carl formger burkarna. Och båda har påverkat utvecklingen mycket.
Det började med marshmallows i en mörk stout. Eller det började kanske allra först med en belgisk ale som han gjorde med amerikansk humle och champagnejäst. Där såddes väl ett litet frö som jag förstått det, och sen när han tog nästa steg då och la i marshmallows i stouten, då hade han liksom fött ett, ja, det var en bra början. Och att det här dessutom sammanföll med sociala mediers genomslag gjorde att det fick ringa på vattnet över hela världen samtidigt. Nu står vi i deras bryggeri, men här har de ju bara funnits i 2-3 år. Innan dess så var de vad man kallar för fantombryggare, så de bryggde hos...
Man hyrde in sig.
Man hyrde in sig på andra bryggerier, vilket också gör att man kan vara verksam i väldigt många olika länder samtidigt. Att exportera öl och frakta öl som egentligen till mestadels består av vatten och
som
bör
drickas färskvaror också,
färskt, är ingen god idé. Utan då samarbetar man med bryggerier i andra länder och gör sitt öl där. Det kommer aldrig smaka exakt likadant, men ganska likt, och det upplevs även färskare än vad det hade gjort om det hade fraktats eller exporterats från Sverige.
Vi lämnar balkongen där serveringen ligger och går ner till själva bryggeriet.
Nu går vi runt bland rostfria tankarna här.
Akta så du inte snubbla på slangarna.
Ja, det är lite blött också.
Ja, hej! Här har vi bryggmästarinnan.
Ja, tjena, tjena. Marie heter jag.
Ja.
Marie Kusa är bryggmästare.
Just nu håller vi på och brygger Västkust IPA. Vi gör en dubbelbryggd, så vi har två brygder som går samtidigt. Så nu har vi precis fört över ena till kokkärlet, väntar upp för att komma upp till kok. Och den andra är då i lakkärlet, så ska börja lakas. Och samtidigt så gör vi lite annat. Vi håller på att tömma en tank här. Vi ska göra rent den för att vi ska brygga in i den imorgon. Då ska vi brygga mer hatt-IPA.
Ja.
Mm-hmm. Yes. Ja, så det är fullt upp.
Nu står vi mitt inne i här då, och det är i, liksom, i själva skeppet på kyrkan.
Yes.
Och det går nästan ända upp till taket. Ja. Och så är det fullt med de här rostfria mackapärerna.
Ja.
Och framför oss har vi då en datorskärm. Det här ser ut som ett kärnkraftverk.
Så det här, vi har ett automatiskt bryggverk. Så det är vår skärm du tittar på här. Och då ser vi precis vårt bryggverk här i små figurer. Alla ledningar som går. De blåa här är vatten, och de gröna där, där går humle. Och den lite orange här, där går vört igenom. Här på den här skärmen så ser vi vad som händer. Här ser jag lakningen då. Vi har lakat 36 liter just nu. Vi ska laka 910 liter av starkvört då. Sen kommer vi lägga på vatten och laka ut lite svagare, second runnings. Här ser man precis att vi håller på att jobba oss upp till kok. Vi ska upp till 100 grader. Den är bara på 76, så det är en liten stund kvar. Innan det så måste vi ha lagt i humle i vår hopdoser. För vi ska göra en västkustypa, så då ska vi självklart ha humle från start av kok. Annars så brukar inte vi ha det i våra ipor. Så det är lite mer action i en västkustypa. För det är liksom lite mer saker som ska vägas upp och hällas i. Och...
Men det här bryggeriet är ju ganska... Det går ju inte att stoppa in så mycket mer saker här.
Det går inte att stoppa in någonting mer överhuvudtaget.
Och till skillnad från många andra bryggerier så tappar ju inte ni er öl. Eller burkar och flaskar ju inte
ni. Det finns ingen plats till.
Nej.
Så ni skickar ju iväg
precis
den färdiga ölen sen.
Exakt. Så här gör vi färdigt ölet. Sen när det är färdigt, då tankar vi det ut till Kungsängen där vi har vår paketering. Och varje måndag, så vi har en stående bokning. Varje måndag då kommer en tankbilen. Då är det en chaufför som plockar upp tankskåpet, ställer det här utanför på morgonen. Och sen så tankar vi, skjutsar iväg det till Kungsängen. Vi har köpt vårt tankskåp från Carlsberg också, så vi har inte, det står fortfarande Carlsberg på det. Så jag tänker bara, ha, de köper öl från Carlsberg och tankar in det i bryggeriet.
Du lyssnar på Meny i P1 som idag handlar om den nya svenska ölkulturen. På 2010-talet startade den andra vågen med hantverksbryggerier. På 10 år fick vi 400 nya bryggerier, och idag finns det mer än 500 bryggerier i Sverige.
Med de här nya bryggerierna så kom också nya platser att dricka ölen på. Från början kanske inte taproom som vi står i idag, utan mer nischade ölrestauranger och barer.
Sanna Lindberg, journalist och ölexpert.
Vi fick en annan typ av ölmässor, eller som man kanske snarare kan säga ölfestivaler, som ofta skapades av bryggerierna själva. För de här små bryggerierna hade ingen möjlighet att medverka på de stora etablerade mässorna. Det var helt enkelt för dyrt för dem. Så då skapade man en festival som fungerade mer på alla bryggerier var inbjudna. Hade oavsett hur mycket pengar, om man var stor eller liten, så stod man vid samma ganska enkla bord. Hade två kranar var och det blev en ganska festlig stämning.
Det är lite folkrörelsekänsla över det.
Ja, jag tycker ju verkligen det. Sen har vi i Sverige, alltså det här, det är ganska osannolikt egentligen att det här har hänt i Sverige. Vi har väldigt strikta alkohollagar och många restauranger sitter fast i olika avtal med större bryggerier som gör att vi har ett ganska, med många restauranger har serverat samma typ av öl och de mindre bryggerierna har svårt att nå ut. Man får möjlighet att få ett förskott på pengar och det är svårt för restauranger att få banklån idag. Och det är väl skönt, man får dessutom kranar installerade och skötta. Man behöver inte tänka så mycket på ölen helt enkelt. Så att restaurangerna har varit ganska dåliga på att ta till sig av allt det här nya. Och det är också en av anledningarna till att vi ser så mycket bryggeridrivna barer och taprooms. Mycket av marknadsföringen får helt enkelt bryggerierna själva göra för att nå gästerna.
En annan stor förändring är burkens intåg i hantverksbryggerierna.
Burken har ju gjort en rolig resa, för att den var ju när hantverksbryggerierna kom, det var helt otänkbart för dem att burka sin öl. Man hade helt enkelt inte den utrustningen, utan det var någonting som storbryggerierna hade. Jag tror kanske absolut att de hade velat om de hade haft möjlighet. Men det blev, hantverksölen var i flaska och storbryggeriernas var i burk. Sen kom det ett företag som heter Canman som hade mobila tappningslinor och började åka runt till bryggerierna. De kommer och gjorde allt, för det är ganska svårt att burka öl, så att de gjorde hela processen åt bryggeriet. Och så kom de var tredje vecka och så passade man på att burka det man hade i tankarna. Och det finns väldigt många fördelar med burken. Den är lättare att transportera och hantera på bryggeriet. Den släpper inte igenom något syre.
Den väger mindre.
Den väger mycket mindre. Och är dessutom mörkt. Öl är känsligt för både ljus och syre. Och då fick ju ölen återigen ett nytt uttryck med etiketterna på burken. Och jag vet, krogarna kliar sig i huvudet. Kan vi verkligen servera burk på krogen? Man hade precis lärt sig att servera snygga ölflaskor.
Det känns lite B liksom.
Ja, men det kändes lite B. Men tvärtom skulle jag säga. Idag känns ju burken helt självklar. Och snarare att man har liten extra hållbar dryck och möjlighet att servera det.
En bidragande orsak till att den svenska ölkulturen har tagit så stora kliv sedan 2010 är enligt Sanna Lindberg att vi inte sitter fast i gamla uppfattningar, att vi saknar en egen ölkultur. Men då tänker jag, har vi ingen ölkultur? I Sverige har vi ju druckit öl jättelänge.
På så sätt är vi absolut ett ölland och har druckit öl i alla tider. Under perioder har det till och med öl varit det enda. Vi har druckit husdjur, barn, vuxna. Det var svårt att få tag i rent vatten. Mjölk fanns bara på sommaren och så vidare. Så tittar vi på vår husmanskost, funkar ju som allra bäst med öl. Alla våra högtider är med öl. Så det är klart, även om vi inte har den ölkulturen som jag tänker på och skriver om i boken med de här nya platserna att dricka öl på, ölets bredd, så har ju ölet en naturlig plats i vår kultur och har haft, trots att vi har haft mycket likriktad öl.
Och det fanns en tid när det fanns mängder med bryggerier runt om i landet som servade den lokala marknaden.
Absolut. I slutet på 1800-talet, början av 1900-talet, så hade vi ungefär lika många bryggerier i Sverige som vi har idag. Och de var till och med troligtvis större och mer etablerade än de bryggerier vi har idag. Det fanns ett bryggeri i varje stad som skulle tillgodose ölbehovet runt om i hela Sverige.
Ungefär som det fanns kafferosterier också.
Ja, precis på samma sätt.
Anpassade med efter det lokala vattnet och så.
Exakt så. Och jag menar, vattnet är ju en sån sak som har legat till grund för vilken typ av öl som har bryggts i olika länder och områden. Idag vattenbehandlar man ofta vattnet så att man kan justera pH och mineralitet för att få så att man kan brygga alla typer av ölstilar på allt vatten. Sen finns några som väljer att inte alls justera sitt vatten utan menar att använda sig av sitt lokala vatten ger en slags huskänsla till ölet som man vill förstärka. Precis som man kanske fler och fler bryggerier idag börjar arbeta med lokala råvaror. Hade vi varit tvungna att använda oss av svenska råvaror till öl, då hade vi inte alls haft så här många bryggerier som vi har idag. Utan vi i Sverige så har vi, brygger vi alla världens ölstilar, och för att efterlikna den ölen man vill brygga så tog man i början råvaror från som var typiska för just den ölstilen.
Hur står sig då den här nya svenska ölkulturen internationellt?
Väldigt bra, eftersom vi var så tidiga med trender och många nya bryggerier, och vi dessutom hade de här personerna som har rört sig ute i världen, så hamnade vi ganska tidigt på världskartan med helt nya öl och ölstilar. Medan andra länder som hade haft en rikare ölkultur själva, som England, Tyskland, Belgien, de var inte alls lika snabba och ligger lite efter i det här hantverkssvängen som vi nu har upplevt. Så att den svenska ölen efterfrågas stort på export, och de svenska bryggerierna är inbjudna till väldigt många internationella stora ölfestivaler.
Uppfattas den svenska ölen som svensk i smaken?
Nej, vi gör ju all världens öl i Sverige utan att ha en enda anpassad för våra egna råvaror.
Det är lite grann som vi är med maten också. Ja. Vi tar till oss allting, men vi nästan glömmer bort vårt eget.
Ja.
Lite grann.
Ja, men precis så. Jag hoppas att det ska dyka upp. Hur smakar ett svenskt öl?
Men kan vi brygga en på riktigt svensk öl? Alltså bara på svenska råvaror?
Den svenska malttillgången är ganska god. Det är humlen som har varit ett bekymmer, och det finns de som menar att den svenska humlen, eller det finns de som menar, det är många som säger att den svenska humlen inte alls håller den kvaliteten som den importerade. Men samtidigt så har vi inte odlat humle på det här sättet under så lång tid, och vad jag har sett så ska den i alla fall på pappret ha en ganska bra alfasyra och bra med aromer. Det är mängden, fortfarande kvantiteten, som är svår att få tag i. Och jag tänker att man får anpassa sig efter hur de svenska råvarorna smakar. Jag har provat många ljusa lageröl som lämpar sig alldeles utmärkt med de svenska råvarorna, till exempel. En New England IPA där humlen står mycket i fokus med sina mer tropiska aromer. Det är kanske inte någonting vi ska brygga på svensk humle än, i alla fall.
Men det är väl också så, om man tittar traditionellt, så har det väl varit mycket lager tidigare i Sverige?
Vi har druckit väldigt mycket lager. Från det att vi började dricka lager så är det lager som vi har druckit. Bryggerierna, de här småbryggerierna, de gjorde inledningsvis mycket ale, varianter på övergäst lager. Det smakar mer, det är lättare att göra, för man kan dölja felsmaker om det skulle dyka upp. Men man har väl dels förstått att det finns en stor efterfrågan på lageröl. Det är fortfarande det vi dricker mest i volym. Och nu när bryggerierna har varit igång så pass länge som de har varit, så vill man visa att man behärskar lagerölstekniken också. Det är ett öl som smakar mindre och kräver mer av bryggeriet. Men då är det inte den här internationella lagerölen, den som vi tänker är en stor stark man brygger, utan de flesta tittar ju på kanske den tyska lagerölskulturen och brygger lageröl i klassiska lagerölsstilar, helt enkelt. Med lite mer karaktär och smak.
Men då har vi alltså ett läge där det finns väldigt många bryggerier i Sverige. Men hur stora är de liksom? Hur stora är de i förhållande till jättarna?
Ja, då är de minimala. Bland de största hantverksbryggerierna brygger mindre på ett helt år än vad de storbryggerierna brygger på en dag. Så av de här 500-ish bryggerierna som finns så är de flesta jättesmå och kanske ett sidoprojekt för en till två personer. Men sen blir bryggerier som det som vi står i här, de har en årsproduktion på kanske 300-400 000 liter, kapacitet upp mot 500 000 liter, tror jag. Och det anses vara ganska mycket. Då kan man ha ett antal personer anställda. Och sen just Omnipollo där vi är, de brygger ju som sagt i många andra länder, så nu pratar vi här på den här platsen. Men 200 000 till 300 000 liter öl om året, då är man ganska stor. Och det är inte ens 100 av de här bryggerierna som är idag.
Hur viktigt är Systembolaget i hela den här nya ölkulturen?
Nej, men Systembolaget sätter ju på många vis spelreglerna. I och med att man inte kan sälja öl på plats om man inte har då en servering. Och vi inte har gårdsförsäljning och det är svårt att komma in på krogen, så är via Systembolaget eller via export det mesta av ölen säljs. Sen kommer du från Göteborg och där har ni väldigt många bryggerier centralt i stan. Går du in på ett systembolag där så är den lokala andelen väldigt, väldigt stor. I Stockholm ser det inte riktigt likadant ut, för här ligger bryggerierna mer i utkanten av stan. Sånt här lokalt bryggeri får finnas i det lokala sortimentet på Systembolaget, vilket säger att man får finnas på 10 systembolag. 10 närmsta systembolag. Det betyder att in i centrala Stockholm så finns det knappt något lokalt öl alls. Och vi har mer öl från Göteborg än vad vi har från Stockholm. Och det är ju ett problem, för att i Stockholm har vi ganska dålig koll på den här ölskatten som vi har. Medan i Göteborg har man ju stenkoll. Jag kom precis från min mammas landställe i Lidköping. Där finns det 4 bryggerier i närheten. Det utgör ju en betydande del av det enda systembolaget i stans ölhylla. Och det är klart att då vet ju alla i den staden, har ju bra koll på de här lokala bryggerierna. Men sen har vi ju folköl som ju är en viktig del av den här nya ölkulturen. Och jag tror inte att det finns något land i hela världen som har ett så stort sortiment av all världens öl på 3,5% alkohol. Men med folköl så är inte alls reglerna lika hårda, utan du kan finnas dels i nischade folkölsbutiker med utbildad personal. Det kan säljas kylt direkt från dagligvaruhandeln, dygnet runt öppet. Du kan stå i en park i princip och sälja ölen.
Men restaurangerna då är inte så där jätteviktiga för de här bryggerierna?
Men det är svårt att komma in på restaurangerna. Jag är övertygad om att restaurangerna behöver bli allt viktigare. Det är volym på ett enkelt sätt, men det är också en marknadsföringsplats för bryggeriet att vara på. De som jobbar på restaurang blir ju väldigt bra ambassadörer för det lokala ölet. Men det är svårt, men jag är övertygad om att ska vi kunna ha så här många bryggerier som vi har idag, så måste vi se mer lokalt öl på restaurangerna. Och sommelierna behöver bli bättre, restaurangägarna behöver bli bättre. För jag upplever att de lite är omsprungna av gästerna. Gästerna kan ofta mer om öl än de som jobbar på restaurang. Och jag tror snart att restauranger kommer börja tappa gäster för att de inte har ett större utbud av öl. För att gästerna efterfrågar.
Så var är den nya svenska ölkulturen nu?
Den här stora experimentlustan börjar lägga sig. Om man tittar mer på tradition och historia och vill bemästra de här mer klassiska ölstilarna. Kvalitetsmässigt så har det aldrig varit bättre. Utvecklingsmässigt så tror jag att vi har peakat på antal bryggerier. En del bryggerier har hela Sverige och världen som sin marknad, och då kan man vara väldigt nischad på en typ av ölstil. Kanske en hazy IPA, det är det man gör, och så gör man det väldigt bra. Alternativt så är man mer förankrad lokalt, och då behöver man också kunna tillgodose ett större behov. Då måste man ha en lager, man måste jobba med sina säsongsöl, man behöver kanske 2 sorters IPA. Men då vill man vara lite mer heltäckande för den lokala marknaden, så man hittar lite sin plats också, tror jag. Jag hade en ölutbildning igår där några satt och grymtade lite, gud hur ska det här gå, jag dricker inte öl. Och de var helt eld och lågor efteråt och hade ingen aning om att öl kunde smaka på så många olika sätt. Så det är många som har mycket kvar att uppleva när det kommer till öl. Gillar man inte ljuslagen, men då testar man en IPA eller en suröl eller en söt stout. Precis som med vinet, gillar du inte Riesling kanske prova Sauvignon Blanc eller Chardonnay. Så i takt med att den här unga generationen nu växer upp och vi blir allt fler redan vuxna som upptäcker bredden, så kommer ju också efterfrågan på den här ölen att sakta men säkert växa.
Sanna Lindberg är journalist, ölexpert och författare till boken Den nya ölkulturen. Meny produceras av Thomas Tengby Produktion för Sveriges Radio.
Det här var en podd från P1, Sveriges Radio. Alla P1-poddar finns när du vill i vår app, Sveriges Radio Play.